Finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana eder att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelade åt det heliga. Man kan säga så här att det som är avgörande, det är om församlingen äger ursprunget. Om församlingen äger ursprunget. När jag har skrivit här då så då det är frågan om det oförfalskade ordet. Hur det en gång har uppenbarat sig. Att inte mer eller mindre är det är Gud. Gud är lika med ordet. Men också att det här ordet, det kom i människogestalt och tog sin boning ibland oss. Och därmed finns ingenting förändring här emellan, utan Jesus kom och förkunnade det som Fadern hade givit honom. Jag har givit dem ditt ord, säger han till lärjungarna, och jag har givit det så som jag har fått det av min fader. Jag har fått ordet av min fader. Men det är väl, här kommer någonting då som vi verkligen får ta vara på. Och det är att det ord som förkunnades också gick vidare genom apostlarnas undervisning. Apostlarnas undervisning. Och där i mellan Jesu undervisning och apostlarnas undervisning fanns heller ingenting som inte stämde överens. För att vi förstår ju det av att då de fick skriva de här breven, apostlarna, att de har förmedlat någonting som inte är så där på en höft, utan innehåller Guds ords sanning. Det har inte förändrats någonting. Och det här, säger då Judas, vill han påminna att vi ska kämpa för den tro som en gång för alla har blivit överlämnad åt det heliga. Denna tro och denna förkunnelse och det ord, den blev överlämnad åt apostlarna. Och jag vill understryka det igen. Det brev som apostlarna skrev, det var någonting som var oförfalskat. Det var rent. Det var direkt kommit genom hur den heliga ande gav oss de här skrifterna. För hela Bibeln, den är ju inandas av Gud, och att den är luttrad 7 gånger. Det är alltså någonting fullkomligt. Gud har givit oss någonting som är fullkomligt, som vi ska ta vara på. För att det är viktigt i det här sammanhanget att påminna om att från det att ormen talade sitt budskap i Edens lustgård har en strid hela tiden stått omkring ordet. Det har stått omkring ordet. Och man kan säga så här, varför jag ritat de här 2 pilarna. Det handlar ju om att antingen är det så att vi rör oss från ordet eller till ordet. Och i de här rutorna kan man då skriva olika saker som avgör det ena eller det andra. Antingen rör oss vi från ordet eller så rör vi oss emot ordet. Här kan man skriva olika saker som är orsaken till varför man kommer från ordet. Alltså det handlar ju om utveckling. Det är ingenting som sker på helt plötsligt, utan det börjar med en liten förändring. Därför att vi ska veta det att djävulens makt, den visar sig i hans list. Ormens list som bedrog Eva. List. Och det är väl så att han lägger väl inte kursen långt ifrån den ordets kurs, utan han lägger den så nära som möjligt för att bedraga. Men då har vi ju fått den heliga ande till hjälp som ska korrigera, som ska leda oss till hela och fulla sanningen. Vilken fantastisk möjlighet vi har. Trots all kamp och strid så har vi den heliga andes smörjelse. För vad smörjelsen lär, det är sant och icke lögn. Det är sant och det är icke lögn. Det finns någonting exakt i den heliga andes smörjelse. Halleluja. För den heliga ande, den förmedlar det här ordet som blev kött. Den tar av mig, sa Jesus. Han ska ta mig och ge åt eder. Och den heliga ande, den hänvisar alltid till ordet. Går aldrig utanför ordets ram. Utan den förkunnar det sanna och det riktiga. Den förkunnar Jesus som är vägen, livet och sanningen. Vad kan man då lära utav skriften? Av allt det som är nedtecknat i den här striden som människor har varit inkastade i. Ja, där kan man lära allt. Skriften ger oss en fullödig historia om människans kamp. Och det står kring ordet. Vi måste hålla fast vid det. Kampen står om ordet. Då kan man då fråga sig, därför att vi vet att det apostlarna förmedlade, den var det exakta. Det gick aldrig ut från ordet, utan deras förkunnelse var riktig. Vi kan till exempel läsa här som ett vittnesbörd om apostlarnas kamp och betydelse att förmedla ordet. Och då står det så här till exempel i Timoteus. Jag fick just ögonen på det här ordet precis här innan vi samlades. För han skriver så här, Paulus till Timoteus, i tredje kapitlet och från den tionde versen. Då skriver han så här: du åter har blivit min efterföljare. Vad i då? Efterföljare i lära, vandel, strävanden, tro, tålamod, kärlek och ståndaktighet. Och han uppmanar i 14 versen: förbliv du vid det som du har lärt och som du har fått visshet om. Någonting underbart. Verkligen underbart. Att vissheten om vad som är Guds ord och vad som inte är Guds ord. Därför att vi måste ju uppleva det här att ordet som inte ska inlindas, ordet som ett svärd, man vill inlinda det så att det förlorar sin effekt. För Guds ord, det träffar oss nu och då till korrigering, bestraffning, tillrättavisning, förmaning, uppmuntran. Och det handlar om att ordet är ett svärd som tränger igenom, det åtskiljer själ, ande, märg och ben och blir en domare över hjärtas uppsåt och tankar. Du åter har blivit min efterföljare i lära. Läran då, det var alltså inte vilken lära som helst som apostlarna förmedlade. Utan det var någonting som var för första oförfalskat och som kunde ge inriktning för deras trosliv. Ni vet, om jag brukar nämna det, om jag tar körkort till exempel, så finns det en teori. Och det här teori, det låter då inte så bra i våra öron. Och det är ju så också att om det stannar vid teori, men man måste ju få teori, man måste få kunskap, man måste få del av apostlarnas lära, och den gäller ju än idag. Kampen är likadan idag för oss som det var för apostlarna. Det finns en lära. Du åter har blivit min efterföljare i lära. Men det handlar ju inte att vi går omkring med ett bevis på att jag har klarat teorin för att ta ett körkort. Det är ju bara det första steget. Det andra steget då, att jag ska praktisera det här. Jag ska kunna använda min kunskap. Och den behöver jag för att jag ska slåss emot otrons makter. Kära Gud. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt därmed. Tack och lov. Det skulle vara olyckligt om man möter någon ute i trafiken som har avvikit ifrån det han lärde på körskolan och har egna uppfattningar och tankar. Det skulle bli kaos. Men så är det också i Guds rike, om inte vi följer och tar vara på ordets undervisning, ordets lära. Då kommer vi uppleva också att vi blir offer för vad det kan åstadkomma. Att inte hålla fast vid det som var från begynnelsen. Det är ett kärt uttryck för oss här i församlingen. Och det har talats många gånger, haft många bibelstudier. Det som var från begynnelsen, och det har inte ändrats. Det gäller likadant för oss. Vi kommer också att få göra räkenskapen för det. Har vi förmedlat Guds ord i överensstämmelse med sanningens budskap i ordet? Det är frågan. Ja, Paulus, han säger att det är så allvarligt så att för hans del att jag har inte undandragit mig att förkunna allt Guds rådslut. Annars skulle blod finnas på mina händer, säger han. Jag är icke skyldig till någons bror, för jag har inte ett undantag med att förkunna allt Guds rådslut. Apostlarnas undervisning. Och det står så underbart. Det står i 1917 apostlarnas undervisning. Andra översättningar står det i engelska. En del engelska översättningar står det ju doktrin. Det betyder lära. Och jag tror i folkbibeln står väl också lära. Det höll fast vid apostlarnas lära. Han lärde dem någonting. Och det var också det som var uppdraget för apostlarna. Gå ut i hela världen och predika väl. Och lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Allt vad jag har befallt eder. För att det är frågan om en kamp emot ondstrons makter. Och därför kommer den här uppmaningen att kämpa för den tro. Den tro, icke vilken tro som helst. Det finns en tro. En tro. Och det är apostlarnas tro. Det är den tro som är byggd på ursprunget. Guds ord. Gud är ordet. Jesus är ordet. Apostlarna undervisade ordet. Tack och lov. Men om man ställer den här frågan till exempel. Hur kunde det hända att då apostlarna förkunnade sitt budskap så klart och tydligt? Som vi brukar sjunga om Jonatan som åt av Herrens fat. Han stack sin stav i honung klar och hans ögon fick en glans så underbar. Var, då kan man då ställa sig, var någonstans började avvikelsen? Det har jag ställt mig många frågor till mig. Var började avvikelsen efter apostlarna förkunnade Guds ord rent och klart? För att det de förkunnade, det var ju ett grundfundament för de troende. Att de skulle komma fram till hela fulla sanningen. Ja, det här är en väldigt intressant fråga, därför att du och jag kämpar just med det. Det är precis det vi kämpar med. Hur ska det vi uppleva? För oss är det ju frågan, inte som apostlarna, de förmedlade det som var från begynnelsen. För oss är kampen att komma fram till det som var från begynnelsen. Vi kan inte säga att vi äger allt det som apostlarna förkunnade, att Guds ord är så manifesterat åt oss att det är helt överensstämmelse med apostlarnas undervisning. Men vår kamp och strävan är att vi ska komma framåt. Vi ska vara i den här rutan, att närma oss ordet, och inte i den här rutan där man fjärnar sig bort ifrån ordet. Man dras bort. Därför finns det olika ord här som kan vara till väckelse för oss. Men innan vi går in på det vill jag först påpeka vad som är själva ursprunget till avfallet. För det börjar ju någonstans. Och för apostlarnas del då, på den tiden apostlarna verkade, så var det ju kampen då att hålla fast, som det står. De höll fast vid apostlarnas undervisning. Brödragemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. De höll fast. De hade någonting att hålla fast. Och hur viktigt är det inte vi att komma fram till det som vi ska hålla fast vid. Vi ska hålla fast vid apostlarnas undervisning. Vi ska inte kopiera någon väckelserörelse, även om vi tackar Gud för vad som har hänt under århundraden efter århundraden. Nej, vi upplever det här, det som ingår i Maranatabudskapet, det är att tillbaka till ursprunget, till det som var. Det var, står det, från begynnelsen. Det var någonting i begynnelse. Det var någonting i apostlarnas begynnelse. Tack och lov. Men då frågar man, när de då hade det här, och det står att de höll fast. Det finns intressanta uttryck i andra översättningar för att verkligen belysa det här, hur de höll fast. Kanske en del känner till vem Egil Strand var. Han var ju föreståndare för Pingstförsamlingen i Oslo en tid. Och han skriver i sin handbok till Nya Testamentet. Och där står det på norska: de höll troligt fast vid och var ståndaktiga, uthållande. Det, utan att slappa av eller vackla, står det. Det står i andra översättningar till exempel så här: att det finns en annan teolog som skrev, Erik Stavet, som skrev en översättning, att det blev ståndaktiga i apostlarnas lära. Och det vore beständigt i apostlarnas lära, enligt 1878 års översättning. I en annan, Vulgata, där står det att det framhärdade träget i apostlarnas undervisning. Och så vidare och så vidare. Vi vet ju så här då, förstår vi, att så som djävulen klappade på Evas hjärta, så gjorde han också under apostlarnas tid. Men de höll stånd mot det här. Tänk vilken kamp Paul fick ta upp emot galaterna. Och jag tänker framförallt på det här ordet han skriver till korinterna, att jag fruktar att så som ormen i sin illfundighet bedrog Eva, också edra sinnen ska dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Uppriktigheten, troheten mot de heliga skrifterna av det som apostlarna hade undervisat. För att då kan man ju verkligen skriva en av orsakerna här, vad som var till fara, det var ju fördragsamhet. Fördragsamhet. Men det är inte själva roten eller begynnelsen till avfallet. Det finns någonting annat. Och det är det som jag har begrundat och bedit över så mycket. Det är ju så viktigt att förstå det, så att man inte själv gör sig skyldig till samma avfall, alltså avfallet. Det har ju ständigt upprepat att det har blivit avfall hos Guds folk. Och vi kan läsa genom hela Bibeln hur kampen har böljat upp och ner, upp och ner. Det här är så tydligt genom det som hände med gamla förbundets folk, där de fick synliggöra det här i det praktiska. Men det är särskilt då i det här bibelstudiet understryka vad som var själva upprinnelsen till att avfallet kunde ske, som skedde då efter apostlarnas tid. Och det var så som det var för apostlarna, som det står om den tid som vi kommer in då i domarboken, att när Josua de äldste hade dött och borta ur tiden, då kom det ingenting, för då fanns det inte sådana som kunde stå emot och kunde vägleda folket, utan det står att man var och en gjorde vad han tyckte självt, efter sitt eget huvud, efter sin egen tanke gjorde man vad man tyckte var bäst. Och så var det också faktiskt under ökenvandringen. Därför skedde dessa tragiska händelser under ökenvandring. Därför att man inte tog vara på ordet. Man lyssnade inte. Man var genstrevig. Ohörsam. Framförallt ohörsamhet. Gud hade sånt underbart budskap till dem hela vandringen. Men man var vid flesta tillfällen ohörsamma emot budskapet. Och det var det också som blev resultatet efter apostlarnas tid. Man var ohörsam emot apostlarnas undervisning. Men vi kommer till det här. Var var begynnelsen? Ja, som jag sagt för, så upplevde vi under en bibelskola här i församlingen. Den hölls inte här i Stockholm, utan den hölls någonstans i Västmanland. Jag kommer inte ihåg vad platsen hette nu. Var inte så långt ifrån Örebro. Och där handlade den bibelskolan om vad förnyelsen betyder för Guds folk. Förnyelsen. Och vad är det man ska förnyas i? Det är ju så här att för att de skulle hålla fast vid det som apostlarna undervisade, så handlar det om att de ständigt skulle förnyas i det. Det går inte att lägga det på hyllan och tänka, ja, nu går, är det allt frid och fröjd och vi behöver inte ägna så mycket åt det. Utan det var en daglig kamp och kampen bestod i det här, och för att vinna seger så var det nödvändigt, som det står, att de kom tillsammans varje dag för att uppleva andens förnyelse. Så att man förnyades i apostlarnas undervisning, i brödragemenskapen, i brödsbrytelsen och i bönerna. Det måste ständigt vara så att anden får, att den heliga ande får tillträde att förnya oss, våra sinnen. Sinnet hos Eva, det var inte i sånt skick. Utan ormen kunde dupera Evas sinne så att hon såg, hon hörde. Och så var hennes sinnesportar öppen för fiendens budskap. Men då, just det här, att den här, om den här förnyelsen avtar, då avtar någonting som är så viktigt, som det som helt är avgörande för oss. Och det är just det här att det har att göra med kärleken, den första kärleken faktiskt. Utan den första kärleken så kommer jag inte att hålla fast vid ordets undervisning på det sätt som jag behöver för att jag ska bli befäst i ordet. Det är det kampen gäller. Jag ska förbliva och vara befäst i ordet. Därför att fienden prövar oss ständigt om vi står fast på ordet eller inte. Om han lyckas rubba oss. Därför att ordet är ju en grund för oss. Det är ett grundfundament. Och till och med en hörnsten, där Jesus själv är hörnsten. I ett grundfundament. Vi vet ju vad ett grundfundament är. Hur man bygger en bro till exempel. Och förutsättningen att det ska byggas en bro är att det finns grundfundament. Som till exempel det här huset har en väldigt bra grundfundament. Det är byggt på ett berg. Och det är fortsättningen av det här berget vi ser här bakom oss, så är det här byggt på ett berg. Ja. Men till det väsentligaste, är ju det här att det är någonting som de hade i den första församlingen. Och det var det här förnyelsen i kärleken till sanningen. Det är det som är begynnelsen till avfallet. Man förlorar kärleken till sanningen. Därför står det så här. Därför jag skriver så här. Varje avfall begynner i bristande kärlek till sanningen. Och det här talas det ju om i första Thessalonikerbrevet. Hur det sker när människor har förlorat kärleken till sanningen. Därför att vi är inte skapade och till att vara robotar, utan vi är skapade till att leva i kärleksförhållande till Gud. Att vandra med Gud så som första människorna gjorde. Och att det är ända med kärlekens makt som man blir i stånd att hålla fast vid sanningen. Kämpa för sanningen. Att kämpa för den tro som en gång för alla blev överlämnad åt det heliga. Här finns mycket att skriva. Alltså försumlighet är väl det första. När det avtar det här att förnyas i förhållande till ordet. Att ordet är dyrbar, att det verkligen är mina fötters lykta, en ljus på min stig. Det är det kampen står om, ordet. Det var det som kampen stod i Edens lustgård. För jag tror så här, och det kan man väl se av sammanhanget, hur det här med syndafallet kunde ske i Edens lustgård. Det var väl det här att vi vet inte hur länge de första människorna vandrade med Gud i Edens lustgård innan syndafallet skedde. Men man förstår av det övriga som Bibeln lär oss att det måste skett så här att detta med gemenskapen med Gud, det började svalna av. Den här alltså gemenskapen med Gud, det är ju den här förnyande gemenskapen med Jesus som håller oss uppe. Halleluja. Upplevelsen av Jesus. Gemenskapen med Gud börjar väl svalna. Och det var det här som ormen avvaktade och skulle få ett tillfälle. Han avvaktade och såg. Och så kom den till att tiden var inne för att göra en attack. Och då avslöjas det här kärleken till ordet, vad Gud hade sagt. Den var inte lika stark som tidigare. Det hade skett alltså en förändring. Och det som var det som åstadkom fallet i Edens lustgård. Kärleken till vad Gud hade sagt. Och Gud hade inte skapat dem som robotar. Att sannoliken följer inte här så. Han tvingar ju aldrig fram. Utan kärleken den har sin förutsättning i en fri gemenskap. Vi får göra vad vi vill med den. Vi kan ta vara på den eller vi kan också försumma den. Men förnyelsen, kärleken till Jesus, till ordet och till apostlarnas undervisning. Halleluja. Det hålls vid liv i att vi förnyas i kärleken. Kärleken till vad Gud har sagt. Här kan man då skriva många ord. Någonting som alltid har varit farligt, som har förknippat med fördragsamhet, det är ju liberalteologin. Man blir inte lika skärpt. Man har fördrag för vissa ting. Man vill ge plats, man vill vara human. Man vill, ja, jag är säkert att de flesta av oss vet vad liberalism är för någonting. Det finns många andra ord här. Försumlighet. Fördragsamhet och uteförbliven förnyelse är väl det helt det som är avgörande. Men här finns det, ära vår Gud, många underbara ting som vi kan skriva och som hela tiden apostlarna uppmanar oss. Vi läste den här uppmaningen som läste Juda, att kämpa för den tro som en gång. Jag behöver energi för att kämpa för den här tro som en gång för alla blev era. Det är ju helt uppenbart att vi har en sådan frälsning. Att det är inte någonting som levs på en viss nivå hela tiden utan vårt engagemang. Utan det är hjärtats engagemang, halleluja, det handlar om. Kämpa för den tro som en gång för alla har blivit överlämnad åt det heliga. Ära vår Gud. Och ju mer man får uppleva, tänk bara en sån här sak som en gudsman har sagt, var det viktigt för att det stod, de höll fast vid apostlarnas undervisning, alltså vid ordet. Apostlarnas undervisning var ju ordet, undervisning. Du har tagit vara på mitt ord, så lyder budskapet till Philadelphia. Men det står också med en annan församling, tänk på hur du undfick ordet och tag vara på det. Och det är så här att vi säger att vi älskar Jesus. Det är klart vi vill. Men det som avgör detta, halten i detta påstående att vi älskar Jesus. Det är ju så att du älskar inte Jesus mer än vad du älskar ordet, för han är ju ordet. Hur ska vi synliggöra Jesus? Jo, det genom att ordet tar gestalt i oss. Vi tar emot ordet och lever vi i den heliga andes smörjelse, så kommer den heliga ande att se till att det ord vi har mottagit blir synliggjort. Vi gör inte det i egen kraft, utan den heliga ande är den som synliggör ordet i våra liv. Så Jesus blir synlig i vårt tal, i vår handling, i vårt sätt att uppträda, i ett sätt att kläda oss till exempel. Det är väldigt allvarliga saker egentligen, som vi kan försumma. Att också ena sidan har fått en så underbar kallelse att vi kan synliggöra Jesus här. Så att vi blir, som det står, ett himla ljus i världen. Vi blir himla ljus i världen. Gode Gud, tiden har gått. Men kanske någon vill tacka Gud. Och vad vi behöver, det är att lägga mer kol, halleluja. Eller mer ved på elden, halleluja. Tänk att prästen fick uppdrag att se till att inte elden slocknade. Kärlekens eld, det var det, när den avtog, det var begynnelsen till avfallet efter apostlarnas tid. De var ju hela tiden så angelägna att föra in de troende i det här rika andens liv som vi har att ta emot. Ära vår Gud. Så vi får leva ett segerrikt liv. Halleluja. Vi kan gå segrande genom den här tiden. Ära vår Gud. Tacka Gud här. Det är bara ett avslutningsord här när vi bryter upp. Kära Gud, tacka Gud och be. Vi behöver verkligen bedja att vi får bli vad han vill att det ska vara. Kära Gud. I Jesu namn, tack och lov, kära gode Gud. Halleluja. Herre Jesus, Herre vår Gud, tack och lov. Amen. Amen. Kära Gud. Herre vår Gud, tack och lov. Halleluja, halleluja. Ja, amen. Tack och lov. Ära vare Jesu namn. Käre gode Gud. Ära vare Jesu namn. Halleluja, halleluja, halleluja. Tack och lov. Herre Jesus Kristus. Gode Gud. Jag tänker också på då apostlarna var i Guds uppdrag, och efter att de hade mottagit den heliga ande på pingstdagen, hade en förmåga att tända människor för det här. Kära Gud. Och att de kunde vara såna herdar. Så att, för det är ju så här att när man då begynte kanske på en ny plats att ja, vi har ju exempel, vi kan ta Korintherförsamlingen där det fanns så många problem, så oerhört många problem. Och hur de gick till väga. Hur angelägna de var att även fast de befann sig på ett barnastadie inte arbeta så som de vore fullvuxna, utan behandlade dem som späda barn. Och när problemen var så stora till och med så att de kunde inte ta emot fast föda. Mjölk gav jag eder, för Fast föda fördrog ni ännu inte. Det var kiv och avund. Det var det ena och det andra. Och i Korintherförsamlingen fanns det också flera olika grupper. Det fanns de som rörde sig rent var kötsliga. Det fanns de som rörde sig på det själiska planet. Men det fanns också en grupp som var andlig. Men att han kunde ta an som en herde ska göra för att de skulle växa upp. Jag måste verkligen hänvisa till ett ord här. Därför att han fick ju arbeta med mycket tålamod, apostlarna. På vissa ställen var det väldigt trögt och svårt. Men de övergav inte jorden för det, utan de arbetade utifrån det tillstånd som den lokala församlingen levde i. De såg detta att det går inte att driva på någonting med att utöva mänsklig makt över dem. Utan de måste själva gå före som föredöme. Och det är väl så herden arbetar, en fåraherde. Han går före för att visa vägen. Och det liv som de levde, det smittade av och visade vägen för de övriga. Halleluja. Men kampen gäller ju det här som jag ska avsluta med det ordet. Till exempel så skriver Paulus så här i Kolosserbrevet. Andra kapitel från första versen. Jag vill nämligen att ni skulle veta vilken kamp jag har att utstå för eder och församlingen i Laodicea. Och för alla de andra som icke personligen har sett mitt ansikte. Ty jag önskar att deras hjärtan skulle få hungnad. Därigenom att det slutas tillsammans i kärlek och komma till en full förståndsvishet hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus. Ty i honom finns visdomens och kunskapens alla skatter fördolda. Och detta säger jag för att ingen ska bedraga eder med skenfagert tal. Ty om jag åkte kroppen är frånvarande, så är jag dock i anden hos eder och gläder mig när jag ser den ordning som råder bland eder. Och när jag säger det, är det fastheten i tro på Kristus. Och så ska jag också avsluta med det här som Paulus skriver till Efeserna. Där det står i fjärde kapitlet från äldste versen. Han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare. Det han ville göra det heliga skickliga att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp. Till dess att vi allesammans kom fram till enheten i tron, till kunskapen om Guds son, till mandig mognad. Och så blev fullvuxna inte i Kristi fullhet. Så skulle vi icke mer vara barn. Så som havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran. Vid människors bedrägliga spel. När det illfundet söker främja villfarens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen. Och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet Kristus. Kär Gud. Samtidigt med denna underbara herde uppgift som apostlarna hade, så var det ju så här att förutsättningen fanns att apostlarna var befästa i ordet och kunde avslöja och kunde stå emot det ting, precis som då ormen kom i Edens lustgård, alltid kommer för att förleda. Där det inte finns. Församlingen står i en väldigt allvarlig situation i kampen. Den måste ha någon vid dörren som står och kan stoppa när fienden försöker slingra sig in och fördärva sinnet så att man inte förstår vikten av att vara befäst i ordet. Gode Gud. Någon har sagt så här, det var väl Arne för på sin tid, att man säger så här, tänk om apostlarna hade funnits här, då vore det annorlunda. Men de är ju här, halleluja, genom ordet. Genom det Guds verk som skedde med dem, så är de här mitt ibland då, därför att vi har ordet. Halleluja. Vi har apostlarnas undervisning. Vi har allt det vi behöver i den heliga skrift. I Jesu namn. Amen. Tack Herre Jesus Kristus att ordet är levande och att det kan, Herre Jesus, ge oss vishet och förstånd, Herre. Vi kan tränga in i dessa underbara hemligheter, Herre Jesus. Och att vi kan därigenom uppleva den heliga andes manifestation som stadfäster ordet med åtföljande tecken och under. Vi tackar dig för allt. I Jesu namn. Amen.